Frigo dør et fjerran land. Gråt og svelt et land i brand. Men i skyn från en handgranat i baskerblå stod en svensk soldat. Han kom dit från sitt land i nord att få slut på krig och blod. Reste bort från sin fästemö, reste bort för att kanske dö. Han kom dit för att skapa fred.
Till Sveriges invånare. Vi lever i en orolig tid. Krig pågår i vår omvärld. Terrorism, cyberattacker och vilseledande information används för att skada och påverka oss. För att stå emot hoten behöver vi hålla ihop och ta ansvar för vårt land. Blir vi angripna måste alla hjälpa till att försvara Sveriges självständighet och vår demokrati. Motståndskraft bygger vi varje dag tillsammans med anhöriga, kollegor, vänner och grannar. I den här broschyren får du veta hur du kan förbereda dig och vad du kan göra om krisen eller kriget kommer. Du är en del av Sveriges beredskap. Så står det i den gula lilla folder vi har fått som heter Om krisen eller kriget kommer, som har skickats ut från vår stat till alla invånare i Sverige. Och förhoppningsvis har ni fått den i brevlådan, och för att vi ska göra den lite begriplig så har till studion kommit den i våran kommun som förväntas kunna mest om den här. Välkommen Marcus Poletti!
Hej hej!
Du har en bra titel.
Ja, jag är beredskapssamordnare i Tyresö kommun.
Och när du anställdes som det, hur länge sedan var det?
Oh, det börjar nästan bli 2 år nu. Ja. I januari blir det 2 år.
Var du beredd på att du skulle prata om det här när du tog anställning i Tyresö kommun?
Ja, alltså de flesta kanske minns vilket rabalder det blev när ÖB för 1 år sedan ungefär på Folk och Försvar tillsammans med ministern för civilt försvar pratade om att det finns en förhöjd risk för krig i Sverige.
Ja.
Det kom inte som en överraskning för oss som jobbar med de här frågorna. Däremot så blev det ju ganska stort ramaskri i medierna och bland allmänheten. Men så ja, jag visste väl kanske inte att det skulle komma en ny broschyr så tätt inpå. För det kom ju en 2017 tror jag det var.
Ja, och det var ju lite mer om, vad stod det? Det var liksom ungefär som lite krisberedskap var det, va?
Ja, precis. Och det speglade sig väl ifrån den tiden. Då hade vi inte ett invasionskrig i Europa.
Och
hotbilden såg ganska annorlunda ut både i vårt närområde och i Sverige.
Ja.
Så det har ju hänt en del på de här 5 åren.
Onekligen. Ja, precis. Och den här låten vi spelade i början av programmet, det var ju balladen om de gröna baskarna med Anita Lindblom, och den sjöngs in 1966. Och då var jag liten, men den här låten hörde jag faktiskt. Och då hade vi någon liknande broschyr, för då var fortfarande det här med att man skulle veta var ett skyddsrum låg någonstans.
Mm. Ja, 1961 kom den första broschyren av det här slaget, och då hette den Om kriget kommer.
Ja.
Då pratade man inte så mycket om kris, utan det var ju kriget, och det var kanske inte så konstigt. 56 hade Sovjetunionen gått in i Ungern med våld. Det var oroligt i Korea under 50-talet. Det fanns en helt annan, vad ska man säga, politisk spänning i hela världen på den tiden.
Ja.
Och Kongokrisen kom ju strax efter, eller var under 60-talet, och sen Vietnamkriget.
Alltså ja. Som också berörde väldigt många människor i Sverige. Vi tog emot väldigt många av de första amerikanska desertörerna. De kom just i Tyresö faktiskt, de 4 första. Så att vi har ju en lång historia av att bry oss om de här krigen, men de var ju långt borta, det säger man ju i den här texten också. Då åkte man som FN-soldat iväg Och även på den tiden vet jag att vi fick den här broschyren, och då var det i slutet eller början av telefonkatalogen den fanns,
va? Ja,
så den fanns ju liksom, och där i början och slutet av telefonkatalogen fanns ju kartor, det fanns 112 information och det fanns vad man skulle göra om kriget kommer.
Ja. Det var väl smidigare, för den uppdaterades varje år. Men man fick ju en ny telefonkatalog.
Man fick ju tre tjocka.
Ja, just det. De vita och den gula. Och... Ja. Nej, men det var ju, det är samhällsinformation. Det är helt enkelt så här. Man vill ju att vi ska klara oss själva i så hög grad som möjligt.
Ja, precis.
Och därav behövde ju befolkningen veta vad som förväntades av dem, helt enkelt.
Ja. Och det är det här som då, du berättade om det här Folk och Försvar för ett år sedan när civilministern stod där. Då blev folk ju chockade när han sa att vi alla har ett ansvar. Och det tycker jag att man läser upp där. En sån här text har jag inte sett eller läst sedan jag var liten. Nej. Så det är en helt annan, vad ska man säga, ett helt annat budskap. Vi måste allihopa hjälpas åt. Så har det inte låtit förut. Förut har det låtit, det kommer ett samhälle och fixar allting åt dig. Sitt bara och vänta.
Mm. Jo, och det finns ju ett problem med det. För att jag tror att människor är fullt kapabla att veta vad de ska göra i en krisartad situation. Men om vi bara utgår ifrån att alla klarar sig utan att berätta vad vi...
förväntar oss.
Ja, men vi som jobbar på kommunen, vad vi förväntar oss av allmänheten, men också att det ska vara rimligt att allmänheten ska få veta vad de kan förvänta sig av staten, kommunen, regionen. Det måste vara någon ömsesidighet i det hela.
Ja. Och jag tänkte vi skulle gå igenom den här, för jag tror att några av oss blev chockade när vi fick den här och började läsa den. Jag har ju många frågor, men vi kan väl ta den, för att den täcker ju ändå väldigt mycket av det som gäller. Och det heter, första kapitlet heter då, en osäker värld kräver beredskap, heter det. Och då handlar det om krig, det är yttersta hotet mot vår frihet. Och sen är det här med cyberattacker, påverkans- och kampanjer, terrorism och sabotage också. Och då är för mig en av frågorna där med påverkanskampanjer. Det är ju så, liksom, så luddigt som man fattar inte ens vad är det jag ska undvika. Mm. För det tycker jag nog den svåraste. Vad är sant och vad är osant i denna förvirringens tid där vi alla är utsatta för propaganda från alla möjliga olika håll. Och vem lyssnar vi på och vem lyssnar vi inte på?
Så är det. Och det här är ju ett stort dilemma. För att det har blivit svårare att avgöra vad som är sant och inte sant.
Ja.
En av de mer tydliga exempel på påverkanskampanjer som vi har haft eller sett i närtid är ju den om att svenska socialtjänster kidnappar muslimska barn.
Ja.
Det har ju förekommit att socialtjänster omhändertar barn.
I alla varianter.
Det är ju sant.
Det är sant.
Att det skulle vara just riktat mot barn i muslimska familjer är ju däremot inte sant.
Nej.
Men det... Och det här, nu kommer jag kanske använda en massa ord som narrativ och tonalitet och sådär. Men saker, hur vi beskriver problem har alltid använts i propaganda, antingen för eller emot. Men just möjligheten att nå ut med alternativa budskap tillsammans, alltså genom sociala medier eller möjligheten att sprida information på ett sätt har ju... exploderat de senaste åren genom TikTok och Instagram och X eller som det hette Twitter förut. Alltså möjligheten att sprida budskap har gjort det så svårt att avgöra vad som är sant och inte sant.
Håller med. Och nu med AI blir det ännu svårare. Ja. När man till och med kan låtsas att det är en röst som man känner igen som säger någonting.
Och bild också.
Och bild. Man kan liksom göra massa saker. Så det här, just den grejen, kanske inte det skulle man nog göra ett eget program på. För att det här tror jag är en sån här, alla vi som sitter i sociala medier och försöker bedöma vem säger vad och vad är det man säger. Och sen liksom, för att i ett sånt här läge när det är krig, då vet man att det är propaganda från alla håll. Och även att vi är utsatta för propaganda.
Och det tänker jag är en ganska bra utgångspunkt. Är det material som du läser på sociala medier som gör dig upprörd? Då, bara att man har den känslan, så kan man ha det som en signal att också börja fundera på vem är avsändaren? Vad vill de uppnå med att skicka det här budskapet?
Ja.
Ibland kan det ju vara helt...
Korrekt.
Helt rimlig reaktion för att det är fruktansvärt det du har läst och det är sant. Men det kan vara bra att kolla på några fler källor innan man själv då går ut på sociala medier och börjar sprida.
Just det. Och vad man sprider är viktigt att man själv vet, kollar upp. Ja. Och jag tänker också, rädsla har ju också alltid varit ett bra sätt att påverka människor. Rädda människor är inte smarta människor. Man blir väldigt... Vad ska man säga, den här lilla konstiga hjärnan man har när man blir rädd. Då försvinner logiken och så kan man i stort sett göra vad som helst. Så rädsla, man måste ju hålla huvudet kallt ibland.
Ja, och kunskap tenderar att minska rädsla.
Men, ja.
Men det är som sagt, när den kunskap du hittar kan visa på helt motsatta meddelanden och att det då blir svårt att veta vad som egentligen är sant eller inte. Då.
Marcus, jag tycker vi gör ett eget program om det sen. För att det går att utveckla i en halv timma. Och nu ska jag ta kapitel för kapitel. Och varje kapitel här går säkert att göra ett eget program om. Nästa kapitel heter Tillsammans stärker vi Sverige. I kris och krig behöver vi alla bidra till Sveriges motståndskraft. Och då pratar man om att man ska gå med i frivilliga försvarsorganisationer, ideella föreningar, trossamfund. Man ska gå på HLR-kurs. Det är bra. Man ska bli blodgivare. Och man ska liksom engagera sig i sin bostadsförening. Och som vi håller på med, titta var ligger vårt skyddsrum eller vad det nu är för man sysslar med i sin förening.
Ja. Jag tycker att man skulle trycka mer på att det inte egentligen så spelar så stor roll i vilken organisation du engagerar dig, bara att du gör det.
Ja.
Jag tycker att bara en sån sak som att man är frivillig fotbollstränare gör att man träffar massa föräldrar och massa barn och man lär känna dem och man skapar kontakter och nätverk.
Ja.
Och det är det som utgör det här sociala kittet som är så värdefullt, som är värt guld i
när det händer saker. Ja, precis så. Och det märkte man, tycker jag, den här branden 2018 var det, va? Så när halva Sverige brann, men när det brann i norra delen av Sverige, där vi höll till, den här stora branden, då hjälptes ju alla åt. Alla som kände varandra. Det spelade ingen roll om man hade en gödselspridare, så satte man vatten och så höll man på. Man visste vem man skulle ringa och man kände det lokala samhället på landet.
Så är det.
Där är man tvungen.
Ja, och Hembygdsföreningarnas riksförbund har ju gjort en rätt stor kampanj just av det skäl. Alltså beredskap utifrån sin lokala organisation eller lokala föreningar.
Ja. Vem har släp? Vem kan flytta hästar? Vem kan, allt det här som ändå gjordes med frivilliga resurser.
Ja, och jag skulle mena att även de här tillsammansodlingarna som vi har lite här och var i kommunen är ett perfekt tillfälle att just nätverka och bygga. Det är den typen av, där vi människor möts över våra normala kontakter.
Håller helt med. Det här tycker jag är ett av de viktigaste budskapen. Vi är en förening som är till för föreningslivet. Så vi vill verkligen att föreningarna växer. Och så står det någonting just på den här sidan som jag tycker är extra viktigt att läsa upp. Det står så här. Om något allvarligt händer går hjälpen i första hand till dem som bäst behöver den. Vad menas med det?
Det betyder att de som redan är i kommunens omsorg, folk som inte kan ta hand om sig själva. Det kan ju vara förskolebarn, grundskolebarn, äldre, personer som bor i olika sorters omsorgsboenden. Folk som helt enkelt har svårigheter att klara sig själv i fredstid. De har också prioritet i kris och krig.
Kommunen har ett eget ansvar för de personerna.
Ja, man kan säga att det svenska krissystemet bygger på de tre principerna av ansvarsprincipen, närhetsprincipen och likhetsprincipen. Och ansvarsprincipen säger i princip att det ansvar kommunen har i fredstid eller i normaltid har vi också i kris och krig. Det är inte så att vi bara kan avsäga allt vårt ansvar som vi har i fredstid bara för att det är krig. Det är klart att omständigheterna kanske gör att våra verksamheter måste dirigeras om eller att prioriteringar måste göras, men vi har fortfarande ett ansvar. Likhetsprincipen säger mer eller mindre att vi ska inte i onödan förändra en massa saker bara för att det råder andra förhållanden, utan vi ska försöka klara av det uppdrag vi har.
De som är bra på någonting ska fortsätta göra det de är bra på.
Ja, och närhetsprincipen hanterar krisen så nära där krisen är, helt enkelt. Och det här, de här tre principerna gäller ju egentligen oss allihopa. Mm. Det gäller hela samhället. Att jag som samhällsmedborgare har också ett ansvar att kunna sköta mig själv. Det är ju lite det som...
Ja, för det är den här, hela den här broschyren, vi kommer gå igenom varenda grej. För här står väldigt mycket bra praktiska saker.
Ja.
Men på den här sidan så står det en sak. De flesta av oss måste klara oss själva i minst en vecka. Det förutsätter man.
Mm.
Men ska vi bara klara oss en vecka? Vad händer sen? Det här är min stora fråga. Vi kan ju ta den på slutet sen. För vi får se hur mycket vi kommer in på det. För väldigt mycket av den här broschyren handlar om att vi förväntas klara oss den första veckan.
Ja.
Själva.
Ja, och det var ju 48 timmar för 5-6 år sedan. Sen så blev det 72 timmar och nu är det en vecka. Och det här är ju... Det är ju en tidsgräns som man har satt för att det ska vara en rimlig horisont.
Ja.
I ärlighetens namn så har jag svårt att tänka mig att om Sverige skulle vara i krig, att allting fungerar som vanligt om en vecka.
Exakt, så tänker jag också.
Ja,
så att, och det spelar ingen roll vad det handlar om. Om man slår ut elen, det behöver inte vara ens vara krig. Det är en ordentlig terrorattack så hela svenska elsystemet. Då tar det inte många dagar förrän det inte finns någon vatten högst upp på graningsringen.
Så är det. Och, ja. Och jag skulle vilja säga att den där veckan är tänkt att vara som ett riktmärke. För att det kommer kanske ta uppemot en vecka innan kommunen har kunnat ställa om sin verksamhet att fungera under de nya förhållandena.
Ja.
Och då ska man kunna klara sig själv till dess.
Mycket bra. Det är bra sagt faktiskt. Ja.
Ja.
Jag tänkte, hur skulle du svara på den frågan?
Ja, men ser det som omställningstid. Det kanske är bäst.
Mm. Sen kommer nästa sida och då pratar man om Sveriges försvar och då pratar man om militärt försvar, civilt försvar och Sverige i NATO. Och då står det så här, det civila försvaret är alla vi som bor i Sverige tillsammans och bla bla bla. Och att vi någonstans ska, nu ska jag se var det stod, men att vi på något sätt ska ställa upp. Men då vet jag så här att vi har ju avskaffat allmän värnplikt i Sverige. Och jag känner då en 40-åring, hur gammal är du, Marcus?
50.
Du fick mönstra och göra värnplikt.
Jajamän.
Ja. Men jag känner en 40-åring som fick göra värnplikten när han var i 20-årsåldern då. 10 år senare, då stod det så här, för att din inskrivning för civilplikt upphävs, står det här. Och då fick han det från, vad står det? Rekryteringsmyndigheten. 10 år efteråt, och då står det så här att... Rekryteringsmyndigheten upphäver inskrivningen eftersom du inte längre är krigsplacerad. Så att i och med att han inte varit aktiv de sista 10 åren så är han inte längre krigsplacerad. Och någonstans jag lärde mig när jag var ung, det var att vi allihopa var krigsplacerade. Att vi hade liksom en uppgift, man hade ett yrke. Och jag jobbar ju på Sveriges Television, vi hade på något sätt någon gemensam krigsplacering allihopa. Vad är det som gäller när vi gick in i evig fred för 20 år sedan?
Ja, och då så hände ju precis det där att civilplikten den togs bort, den allmänna värnplikten togs bort. Så ställdes hela den militära makten skulle ju vara mer riktad mot internationella insatser och civilplikten togs helt bort.
Vi skulle ägna oss åt andra hot som klimat och sånt, så tyckte man.
Ja, och utifrån den kontexten så kanske det var korrekt.
Trodde man.
Men utifrån historiskt tillbakablickande så är det lättare att vara kritisk.
Jag vet.
I det här fallet så har ju civilplikten återinförts.
Aha.
Det är inte otroligt. Nu är han kanske för gammal då. Men annars... Ja. Annars...
För det står så här, mellan vissa år, totalförsvarsplikt. Från och med det år du fyller 16 till och med det år du fyller 70 är du totalförsvarspliktig och skyldig att bidra till totalförsvaret vid krigsfara och krig.
Ja.
Vad är det för någonting då?
Det sätter ju också fingret på att vi har alla ett eget ansvar. Eller vi har ett ansvar att försvara Sverige. Inte bara försvarsmakten är de som ska försvara Sverige. Inte bara kommunens tjänstemän är de som ska vara civila försvaret. Utan vi alla är en del av totalförsvaret. Och i det här fallet så betyder det att i beredskapsmyndigheten som ska hantera det här är Arbetsförmedlingen. De har en krigsviktig uppgift att i händelse utav höjd beredskap eller krig så ska de då utifrån den planering som alla myndigheter gör och kommuner och sånt säkerställa att personalförsörjningen för de olika funktionerna fungerar.
Men borde de inte ha satt igång då? Och skicka ut en massa krigsplaceringsordrar?
Ja, inte just Arbetsförmedlingen. För var och en av de här myndigheterna har alla ett eget ansvar att göra sin krigsorganisation.
Ja, men håller man på med det nu tror jag?
Absolut.
Ja. Så att nu kommer då unga människor få veta att vad som gäller för dem, eller?
Nej, inte primärt. Och det, är ju det här med 16-årsgränsen är för att grundskola är...
Det obligatoriskt.
Det är obligatoriskt och det är lagstadgat att det ska även bedrivas utbildning under krig. Men över 16 år, då på gymnasiet, sådär, det är inte på samma sätt lagstadgat. Man ska naturligtvis i hopp om att det går bedriva utbildning även på gymnasienivå. Men de här ungdomarna kanske behövs på en förskola.
Mm. Men håller man på med det? Är det någon som fått besked om att... För att vad jag kommer ihåg så hade man liksom någon slags krigsberedskap när jag var ung. Jag var ju tjej, då var det skillnad. Killarna fick ju det där. Man själv som tjej kunde väl anmäla sig, tror jag, att man, så kunde man få en krigsplacering. Men jag vet ju när jag jobbar på Sveriges Television att vi som arbetsplats fick sån här, vi hade ju en helt sån här, och då var vi totalt inne i freden. Ja. Men vi hade ju ändå en sån här beredskap för om det skulle bli en terrorattack, pratar vi om då. Ja. Då skulle vi förflytta all vår verksamhet, så vi hade ju en plan.
Ja. Jo, det är jättemånga som både statliga myndigheter och flera kommuner och länsstyrelsen. Man ska väl säga så här. Arbetet med att bygga upp det civila försvaret pågår
totalt
på alla, alla nivåer,
nu.
Överallt, nu.
Hur länge har man hållit på med det?
Regeringen fattade beslut om att återinföra totalförsvaret 2015.
Aha.
Sen behövde man ju då försöka få loss pengar, så pengarna kanske kom 2017. Och sen kom det totalförsvarsbeslut, eller försvarsberedningsbeslut, och så kom det en pandemi, så att på riktigt så skulle jag säga att man kanske påbörjade i 2020.
Men var inte pandemin också något slags träning?
Jo, absolut.
Blev det nästan något liknande?
Ja, absolut. Men det här tycker jag kanske inte att broschyren skiljer sig tydligt på. Att det är skillnad på höjd beredskap. Då är det andra lagar som gäller. En kommun till exempel har helt nya arbetsuppgifter i en, förutom alla de som vi har ansvar för i fredstid, som alltså våra normala verksamhet, så får vi ytterligare ansvar.
Men nu är det fredstid.
Nu är det fredstid.
Och vi har inte haft någon höjd beredskap någonsin så länge jag levt, eller?
Nej, det stämmer.
Ja, men när du säger det med pandemin, för då skapar man ju hur lätt som helst nya lagar. Det gick ju på en vecka hit och dit. Det verkar inte vara något svårt att... Vi var ju ett av de få länder som inte hade lockdown. Resten av världen spärrade in sina invånare. Så det gick ju väldigt fort egentligen när man satte...
Ja, men det var lite det som jag menar är skillnaden. För att en pandemi som går att hantera inom ordinarie verksamhet. Mm. Nu var det ju stökigt, absolut. Och det var ju många som noterade att folk försvann från gatorna. Och att det var betydligt luftigare på bussar och sånt.
Ja.
Men pratar vi krig, då tror jag att det kommer vara en helt annan verksamhet.
Okay. Mm.
Då behöver man både prioritera hur man ska hantera folk som är omsorgsbehövande eller skolor. Det är ganska mycket som förändras i samhället.
Men går det från då fredstid som vi har nu? Vad är nästa nivå? Går det liksom från fredstid till vad då? Höjd beredskap? Är det liksom en... För när det gäller oväder, då har man ju flera grader.
Ja.
Det är liksom flera färger på vägen upp mot rött.
Ja.
Hur är det här då?
Ja, det här är lite Man kan tycka att det är lite märkligt, men det, höjd beredskap är ett regeringsbeslut.
Och där är vi inte?
Nej, där är vi inte. Sen finns det inom ramen för vad höjd beredskap är, så finns det skärpt beredskap och högsta beredskap.
Aha,
men,
okay.
Men båda de två nivåerna, om vi nu pratar om så här gul, grönt, rött och så. Båda de två kallas för höjd beredskap.
Okay.
Inget utav det kan gälla om det inte regeringen har fattat beslut om höjd beredskap.
Men ändå så har ju ni, jag vet ju att Maj Ingels var ensam på säkerhetsavdelningen för många år sedan. Mm. Och nu är ni många fler, för nu har ni fått många fler arbetsuppgifter i den här Tyresö kommun.
Ja, så är det.
För att nu ligger det på er att liksom, ja, höjd beredskap att säga, men att ni måste höja er beredskap för det som kan förväntas av er om det skulle bli från 0 till 1.
Ja, och det här är, det är symptomatiskt med de här broschyrerna. Om vi ser den förra broschyren som pratar mer om krisen.
Ja.
Det var det som var fokus. Vi skulle hantera kriser. Och jag tror att till och med den lag som reglerar hur kommuner ska arbeta med krishantering och med krigsförberedelser, så är det uttryckligt skrivet att vi ska ha en god förmåga att hantera extraordinära händelser.
Aha, mm.
Och därigenom har vi en grundläggande förmåga till civilt försvar.
Och då pratar man, sådana händelser handlar om att det är vattenläckor och något flygplan har störtat eller någon brand eller allt sånt. Det var sånt man pratade om förut.
Ja, men precis.
Krisberedskap.
Ja, och lite större kanske än en vattenläcka. Men att det kan vara stora, just egentligen pandemin stora skogsbränder eller vad det kan vara. Det är omfattande händelser.
Vi har haft några sådana. Tyrestabranden och pandemin.
Exakt. Mm. Och, men det som har hänt både i den här broschyren, i det här, de här uttalandena som ministern för civilt försvar gjorde i januari och ÖB gjorde, kriget i Ukraina, det, polartrakternas geopolitiska situation, det är mycket som har hänt på senare år som gör att det budskap som regeringen har nu är att det är kriget. Om den nu gällande lagstiftningen säger att vi ska hantera krisen och därmed ha en grundläggande förmåga till civilt försvar, så är den nuvarande tonen är att vi ska klara kriget. Mm. Klarar vi kriget, då har vi också en grund, då har vi grunden till att hantera alla kriser.
Ja.
Men det går inte att öka ifrån en grundläggande krishanteringsförmåga och öka det till att också kunna hantera krig.
Fattar.
Och där är vi i ett skifte som har skett ganska snabbt.
Ja, förstår. Ja, men jag vet ju hur det lät där på Folk och Försvar. Det var ju, han fick ju väldigt mycket. Vad heter han efter namn? Bolin, eller?
Ja,
Carl-Oskar Bolin. De blev ju jättearga på honom för att han sa att det kanske kan bli krig i Sverige. Det var ju som en snyting.
Mm.
Och det, jag vet inte om det var han som menar. Det han sa var ju kanske någonting som är ganska självklart, som vi allihopa borde kanske i alla fall göra oss beredda på, även om vi inte ska bli rädda. Och det blir man ju. Det blir man ju. Men man kan ju inte gå på honom för att han sa det.
Nej, bara för att illustrera hur arbetet i hela samhället pågår på det här området. Just i år, bara i år, så har 9 statliga utredningar lämnats in med olika aspekter på beredskap. Det har varit livsmedelsförsörjning, det har varit skyddsrumsutredningar och liknande. 9 stycken bara i år. 5 ytterligare utredningar kommer lämnas in under nästa år. Det är 26 statliga myndigheter som har separata uppdrag med att hitta sin roll i det civila försvaret. Mm. Det är uppemot 40 publikationer som har producerats bara under i år med olika aspekter på beredskap. Så det är det jag menar med att jag är inte så förvånad över att det händer.
Ni som jobbar i det här har sett det komma.
Ja, ja. Och det här är, jag tror att det är 4 olika statliga myndigheter som också håller på och driver olika beredskapsprojekt.
Ja. Förut var ni inte så intressanta, nu är ni väldigt heta.
Ja,
för alla. Ja, jag fattar. Nu ska vi komma till lite praktiska saker här. Varningssystem. Numera så vet faktiskt folk vad VMA är. Viktigt meddelande till allmänheter. I sina appar så kommer det upp VMA. Då har det brunnit någonstans i någon liten ort. Stäng fönstren, står det. VMA. Så VMA, det är Hesa Fredrik.
Ja.
Och vad är Hesa Fredrik då?
Hesa Fredrik är ett snabbt och effektivt larmsystem som når ut till allmänheten för att varna om händelser som kan drabba oss.
Ja.
Sen får man ju också komma ihåg att var fjärde månad så tutar de ju för att öva.
Ja,
man måste kolla om de fungerar.
Första helgfria måndagen i mars, juni, september, december klockan 15.
Ja, så det är alldeles här i nästa vecka.
Ja.
Så kommer det tuta.
Och då ska det tuta 7 sekunder, 14 sekunder mellan det. Man ska läsa exakt hur det går till. Och då, om det då tutas när det inte är första helgfria måndagen i mars, juni, september klockan 15, då jäklar har det hänt något.
Ja, då vill man gärna ta reda på vad som har hänt som möjligt.
Och vad ska man göra? Exakt. Då ska man slå på en radio.
Ja.
Väldigt bra att ni säger det. Man måste ha en radio. Man bör ha en analog radio med batterier. Helst en vevradio som funkar även när batterin har tagit slut. Så att det är någonting som du brukar visa upp på de här dagarna när ni talar om vad ska man ha i sin krislåda?
Ja.
En vevradio.
Mycket bra.
Men man ska gå in, man ska stänga fönstret och dörrar. För ofta så är det någonting som har hänt.
Ja.
Och
kan man stänga av ventilationen så ska man göra det också. Stänga fönster och...
Och sen slår man på Sveriges Radio. Och det är lokalradion framförallt. För det kan ju vara, som det nu har varit, så är det, man läser ett Västerås här, brinner i någon sopanläggning eller någonting sånt. Så, och då hör man att då behöver inte jag slå på P4.
Nej.
Nej. Ja, så att det är Sveriges Radio eller Public Service som ska sköta det här.
De som du var krigsplacerad, så det gäller ju fortfarande.
Ja, och där finns det stora planer på vad som händer om tv-huset bombas. Ja, sen finns det någonting som heter beredskapslarm. Vad är det för någonting då?
Ja, då har det ju hänt någonting stort och allvarligt på riktigt. Då tutar det väldigt tydligt. Då vet man att... Om man nu tänker att ett normalt övnings-VMA är de här stötarna, så är det en ihållande och lång, då är det dags att ta reda på vad som gäller.
Ja. Hörs Hesa Fredrik i hela Tyresö?
Jag har faktiskt i min tjänstutövning tagit emot en del synpunkter på det.
Ja, vad har vi? Vad tutar det någonstans utifrån...
Det finns delar som inte hör, eller som menar att de inte har hört. Och Krusboda är ett sånt område. Det ligger lite avigt till
på
en liten höjd. Och det finns, alltså, vi hade gärna velat sätta en tuta där, men det är inte jättemånga platser som det går att sätta tutor på.
Ja, sen har vi då, Tyresradion sänds ju från vattentornet i Fårdala, som är en väldigt bra högpunkt. Som, där går mycket bra signaler ut. Sen finns det flyglarm också.
Mm. Och det här, varför man gör de här distinktionerna i hur olika tutor låter, är ju för att man ska veta vad det är för någonting som gäller för stunden. Mm. Och det kan ju vara så att ett VMA för ett flyganfall sker här, men det kanske inte hörs i hela Sverige.
Nej.
Det är väl egentligen mest att vi ska förstå att det finns en skillnad i tutljud.
Ja, sen är det så, sen kommer alla de här konstiga grejerna. När jag satt och läste här, visste inte om jag skulle skratta eller gråta. Det var skyddade mot luftangrepp. Vad man skulle göra, det är inte så konstigt. Sånt här har man ju sett filmer på, man ska liksom ta sig till skyddade platser som källare, garage, tunnelbanestationer under mark. Men det står också såna här saker som att man ska kasta sig ner i dik eller något. Så att det finns en hel sida med liksom olika varianter beroende på var man är någonstans. Men det är ju skyddsrum som gäller. Och när jag var liten, då hade vi skyddsrum i de hus som byggdes. Och i det område där jag bor, det byggdes 86, där har vi ett garage som också kan göras om till skyddsrum. Men jag vet att senare när vi gick in i den eviga freden, då försvann det här. Det var väldigt dyrt att göra skyddsrum. Tvärtom var det nog. Det var så att området kunde byggas billigare tack vare att man Man byggde ett garage som man sen gjorde om till skyddsrum. Då fick man lite pengar för det. Men man tog bort det där. Så det finns ju nya områden som inte har skyddsrum. Har Tyresö skyddsrum för alla invånare?
Nej.
Nej.
Det hade vi inte egentligen under kalla kriget heller.
Nej.
Jag får ju av naturliga skäl den här frågan ganska ofta.
Ja.
Det är någonting som man förknippar med en viss trygghet att springa in mellan ett par tjocka betongväggar. Men till saken hör att det är svårt att prata om det här utan att det blir lite krasst.
Jag vet.
Det finns helt enkelt en sannolikhet och en konsekvensanalys av varför det inte alltid finns skyddsrum överallt. Jag är till exempel uppvuxen i Krusboda. I Krusboda bor det 3,5-4 000 människor.
I enkla träkåkar med väldigt tunna väggar.
Ja, ja. Och tunna tak.
Tunna tak, jag vet. Mm.
Men det finns två skyddsrum,
ja,
som sammanlagt har 600 personer. Så att det är ju långt ifrån alla i Krusboda som har ett skyddsrum att springa till. Och då, jag förstår att man undrar hur det kan komma sig. Med det här vill jag mena att nybyggda områden som till exempel runt strandområdet har inte heller jättemånga skyddsrum.
För de behövde inte det när de byggde, va? Eller hur?
Nej, det var andra regler då. Men jag menar att det inte är säkert att de hade haft skyddsrum ändå, även om vi hade haft den äldre tidens regler. För Krusboda byggdes på 70-talet och man har ändå inga skyddsrum.
Nej.
Mer än de som är i skolan. Och det handlar helt enkelt om att det vi ser framför oss är inte den här typen av bombmattor som, där man brände ner hela Dresden. Utan det handlar om enstaka missiler som,
ja,
kommer. Om vi nu ser hur kriget har bedrivits i Ukraina. Och det här låter hemskt, men om en sån missil faller ner i ett villaområde så hade den villan, den familjen, hade otur.
Ja.
Men om den här missilen hade träffat ett höghusområde med flerfamiljshus med kanske ett 20-tal familjer, så är det 20 familjer som drabbas. Och av det skälet så är sannolikheten att ett högre hus träffas än ett lägre hus är också större.
Har man räknat så?
Så då är det liksom högre sannolikhet, högre konsekvens.
Och då finns det förmodligen en bra källare i det huset.
Ja, och inte helt sällan ofta skyddsrum. Och så när man då tittar på ett radhus eller villaområde så är det enstaka hus här och var. Det är en familj här och där. Det är alltså inte samma konsekvens och,
nej,
det är inte heller samma sannolikhet. Sen varför vi ser ofta skyddsrum i skolor är ju för att vi tycker att konsekvensen av att barn skulle drabbas är fruktansvärd. Så därför vill vi att de åtminstone ska vara skyddade. Plus att undervisning då, eller utbildning, är lagstadgat att bedrivas även under krig. Och då ska det ju finnas en rimlig chans för dem att klara sig.
Har det varit så under hela tiden? Alltså alla skolor har skyddsrum egentligen?
Ja, i princip alla. Och nu finns det ju många friskolor som har etablerat sig lite här och var. Och där är det inte alls lika säkert att det har funnits. Men när det var kommunala skolor så var det ju så man tänkte. Det var ju där barnen skulle vara.
Mm.
Så Fårdala, Stimmet, alla har ju haft skyddsrum.
Ja.
Där man då tillfälligt ska kunna springa ner och gömma sig under ett flyganfall. Men det finns inte överallt.
Nej.
Och ett skyddsrum kostar enorma mängder pengar.
Jag vet.
Och skulle man nu då inte ha det kravet, det togs ju, MSB blev, eller det togs ansvaret för skyddsrumsinspektion och behovsbedömning togs bort i samband med millennieskiftet där 2022 tror jag, 2002. Och efter det så fanns det inga behovsbedömningar, vilket gör att när vi nu då, om det inte fanns ett krav, och det finns det fortfarande inte, trots den skyddsrumsutredningen föreslog att det här kommer tillbaka, så finns det fortfarande inget beslut om att MSB ska få tillbaka det här uppdraget i nuläget i alla fall. Så det är fortfarande så. Det är ingen som ansvarar för behovsbedömningen.
Nej. Får vi se vad som händer med det sen? Ja, det kommer en utredning som ska svara på det, eller?
Ja, men även om det hade funnits det så är det inte så många byggherrar som vill bygga ett hus med ett skyddsrum. För det
blir väldigt, väldigt dyrt.
Det blir väldigt dyrt och det är en yta som är svår att hyra ut. Och det blir lite...
Ja.
Då kanske inte vi som kommun har möjlighet att bygga det här huset, för det är ingen som vill bygga det, och då blir det ju också tokigt.
Alltså vi bor i ett radhusområde, men då har vi ett gemensamhetsgarage, eller ja. Det går alltså, vi tänkte så här, hur går det att stänga? Men då var liksom dörren inbyggd, då måste man riva. Alltså det fanns dörrar för att dra fram sen, och det fanns fläktar och sånt. Så vi har redan testat att vi kan göra det. Och där ska vi få plats allihopa, vi har årsmöten där ibland. Mm. Vi tänker att hur sjutton ska det där gå till? Men i alla fall, så att men vi har försökt i alla fall titta på det. Mm. Ja. Nu kommer vi till de praktiska sakerna. Det här tycker jag är den bästa delen i den här broschyren. Jag ska ha med mig den upp till Härjedalen där vi just nu håller på att skapa oss ett ställe. För det är många bra tips faktiskt. Hemberedskap. Det står bra saker om vatten här. Vad är det som gäller då?
Ja, vatten är ju ett av de viktigaste livsmedel vi har. Vi blir mycket dåliga och riktigt sjuka om vi inte får vatten i oss. Och det går ganska fort. Så att säkerställa att ha lite vatten hemma, ett par dunkar så att man klarar sig några dagar.
Ja.
Kanske att man har koll på var det finns vatten att hämta.
Ja, och sen tyckte jag också var bra att man kan köpa vatten på flaska, men att man till exempel kan frysa in vatten i petflaskor.
Mm.
Då har man det, då får man dessutom liksom automatiska kylklampar och kan använda vattnet som då blir ganska gott också.
Ja, så i händelse av att elen går så tar man ut dem ur frysen och stoppar in dem i kylen, så har man förbättrad kylfunktion ytterligare en tid.
Och om man då säger så här, för att får man bara lite tid på sig, när vi där uppe i Härjedalen, där får man ofta så här, ja nu är det lite vackligt här i elsystemet, för att när det börjar blåsa så, då är alla vana att då häller man upp vatten i hinkar för att man spolar med vatten. Och då bestämmer man ingen får spola när man kissar. Alltså man har massa regler som man redan hittar på. Och sen får man ju duscha med lite sådär. Man duschar inte utan man häller lite vatten på sig. Men då har vi redan fått in det där. Det har vi aldrig fått in här i Tyresö. För här finns det alltid vatten. Och vi har aldrig varit utan faktiskt någon gång. Men det är bra att man lär sig det. Värme, vad säger du om det då?
Värme är ju jätteviktigt. Mm. Skydd mot elementen är ju det som tar koll på flest människor. Alltså om man går vilse i skogen så är det ju för att man fryser ihjäl. Och det kan man ju göra mitt i sommaren också. Om det regnar så kan man frysa ihjäl fast det är mitt i sommaren. Så att skydd mot elementen är jätteviktigt att ha några...
Och du menar skydd mot vädret, elementen. Du pratar inte om elementen som man har på. Nej, ja, det där var lite intressant. Ja, skydd mot elementen, tänkte jag. Elementskydd har man ju hemma. Ja. Du pratar inte så.
Nej, vad bra att du påpekade det. Jag menar naturligtvis regn, rusk, snö, kall, blåst, vind. Gå in, stäng igen. Sätt på dig en filt, ta tossor på dig.
Ja.
Håll dig varm.
Håll dig varm, precis. Sovsäckar och sånt. Och sen kan man, om man då inte har, om värmesystemet rasar i elen går, man kan se till att i något rum håller man varmt.
Ja, det är ju faktiskt så att när vi är ute och går och har på oss en dunjacka så är det ju inte dunjackan som är varm. Det är ju vi som är varma och dunjackan håller oss isolerade. Det är ju samma inomhus. Är det så att man inte har el under längre tid så kan man antingen använda en värmekälla som du sa, värmeljus. Men man kan också skapa mindre rum.
Ja.
Jag kommer ihåg för ett par år sedan så såg jag bilder på att man kunde lägga filtar över sitt köksbord.
Ja.
Och så sover man under köksbordet. Så det blir som en gammal barnkoja.
Ja, och man sover många tillsammans i samma rum.
Ja,
för det är så man håller värmen.
Jo, men precis.
Förr sov man i laggorn, vad säger jag, med kossorna.
Ja,
för de var också. Ja, det var så faktiskt. Mm. Ja, det pratar med folk som är äldre. Kommunikation, och då pratar vi inte om bilar, utan då pratar vi om hur vi ska ta del av nyheter och viktig information.
Mm. Och vi har ju den förmånliga möjligheten att sända lokala meddelanden om vad som gäller för stunden genom lokalradion.
Ja.
Och det kan ju vara att vi dessutom måste öppna upp en trygghetspunkt som ju då är platser utplacerade i kommunen. Det är väl inte så sannolikt att vi öppnar upp alla 10 som vi har förberett för, men kanske ett par stycken där då medborgare ska kunna komma och få analog information, ja, helt enkelt direkt från källan. Från
där ni står och berättar hur man gör. Ja.
Och det där handlar ju om att vi har ett rätt stort behov av att få veta vad som händer för att känna oss trygga. Och ja, det är ju helt centralt. Mm.
Och så länge det finns el, då finns det också internet och mobiltelefoni. Men om det inte finns el, då kanske det finns möjlighet i alla fall att ta del. Men då måste man ju ha laddade mobiltelefoner. Här står en ganska smart grej att man måste, de som har bilar, man kan ju ladda sin mobiltelefon i bilen, eller att man skaffar sig en vevradio. Mm. För på den kan man också ladda sin mobil.
Ja. Mm. Eller så kan man ha powerbanks.
Ja, men de måste man också ladda.
De måste man hålla laddade.
Ja.
Man kan också ha en egen liten generator. Jag tycker, ja, när man pratar med medborgare här i centrum och så säger de att de har koll på vatten och de har el och det finns inga problem som helst. Nej. Då brukar jag fråga, bor ni ute på Brevik? Det är nästan alltid sant.
Ja, det är exakt.
För där kan det vara lite stökigt med elförsörjningen, ja, och vattenförsörjningen. Och då har man vant sig,
man har vant sig vid det, ja,
och skaffat sig ett system som funkar.
Ja, precis så. Exakt så är det. Mat då, för att det är också den här veckan som man ska hålla sig levande. Här står det också massa bra saker. Torrvaror.
Torrvaror är bra att ha.
Mm, det är både gryn, flingor, pasta, ris, couscous, pulvermos, pulvermjölk, tortilla, hårt bröd, kex, salt och kryddor.
Mm. Och jag tycker att det är bra att köpa det man tycker om.
Det var jättebra sagt det förra programmet när jag gjorde med dig.
Ja, för att det... Jag tycker om bulgur, men det gör ingen annan i min familj. Och då finns det finns ingen glädje i att i en redan nödsituation tvinga i sig någonting man inte gillar.
Nej.
Köp inte ärtsoppa på konserv om du inte gillar ärtsoppa på konserv.
Inte rätt. Nej.
Men köp lite extra av det du gillar.
Ja. Och konserver, man kan ju... krossade tomater, det går att göra med mycket. Pasta och krossade tomater, det kan man få till nästan vad som helst med.
Ja, och du kan
ungarna gillar det också.
Du kan koka din pasta i de krossade tomaterna, så behöver du inte använda vatten till det heller.
Bra där. Och det finns konserver med frukter och färdiga rätter. Proteinrikt, då pratar man torkat och konserverat kött och fisk. Kikärtor, bönor, linser, ost på tub. Jag tycker det här är sån här grej som ändå känns... När jag läser upp det här känns det, ja, men det här kan man ju faktiskt... Jag ska till och med skaffa en bok om hur man torkar saker och ting. Jag kom på så här att, ja, men jag har ju nätet. Alltså kom jag på så här, nej, men jag har ju inte nätet. Så nu har jag skaffat lite böcker. Och, och det här är också en liten skrift som faktiskt är bra. Alltså för man, om man nu inte är van, vad är det man ska ha? Fettrik till exempel, så där. Matolja, pesto, soltorkade tomater i olja, jättegott. Tapenade, jättegott. Jordnötssmör, nötter och frön. Mm. Det är inte fel.
Nej, alltså fett är ju faktiskt ett av de svårare ämnena att få i sig i en krissituation. Kolhydrater brukar vara det lättaste och det behöver vi ju mycket energi, men fett är väldigt, väldigt viktigt.
Ja. Soltorkade tomater och olja lät ju riktigt gott, så alltså kan man ju smaska på. Snabb energi, det är fruktkräm, sylt, choklad, honung, proteinbars, torkad frukt.
Honung har ju nästan, jag vet inte,
allt.
Hållbarheten är ju enormt lång, så att det är bra.
Ja. Drycker, kaffe, te, chokladpulver, blåbärs och nyponsoppa, fruktdrycker, mjölkdrycker. Ja. Och sen mat till barnen. Mm. Det kommer bli den svåraste grejen, för att de äter ju inte alltid det man serverar i vanliga fall. Nej.
Nej, och jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att man ska ha lite godis också.
Godis, att, bra! Att, det står inte här. Nej, det står inte här i.
För att man ska inte bara överleva. Det ska ju vara lite trevligt också. Man ska leva också, inte bara överleva.
Alltså du är klok du, Marcus. Sen ska man tydligen ha kontanter också i olika valörer. Det blir svårt för oss som inte ens vet hur kontanterna ser ut nu för tiden. Men,
jätteviktigt faktiskt. Ja, för att betalsystemen är ganska känsliga.
Ganska?
Ja, mycket känsliga.
Mycket känsliga.
Det kan vara så att det inte går att handla bara för att ett betalsystem i någon underleverantör som det hände ju för ett par år sedan, att en underleverantör till ett betalsystem som gjorde att flera butiker i hela landet var tvungna att stänga ner.
Sen kommer det här med sådana saker som toalett. Man ska ha toalettpapper och allt möjligt som det står. Men det, också det här med att man, när vattnet tar slut, så gäller det att inte spola så mycket då. Så att det gör ingenting att man kissar i toaletten. Men man bör nog lägga papper och annat i något annat. Som man gör i utlandet ibland, har man lärt sig, när man är utomlands. Eller när man är i en liten stuga som är utedass. Så det blir ett helt annat sätt att vara.
Ja, det här är en jobbig del av en kris. Att det kommer ju lukta fruktansvärt.
Ja. Och då står det om att man ska stoppa in det i plastpåsar och sånt. Äntligen kommer plastpåsarna. Jag är för plastpåsar. och sen ska man bra att ha hemma är också bra. Stormkök, grill och bränsle. Husapotek, första hjälpenkit, tändstickor, tändstål, ficklampa, pannlampa, konservöppnare och drivmedel i tanken eller laddat elbatteri.
Mm. Ja. Allt det där är jättebra att ha.
Ja. Och sen så står det också utrymning när man ska tvingas ta sig från sitt hem. Och då står det också allting man ska ta med sig, komma på att man ska ta med sig. Och det är liksom, nu börjar vi närma oss riktig kris när vi måste överge Stockholm.
Ja.
Då har vi kommit till ett läge där vi allihopa lärt oss det här för länge sedan.
Men utrymning är intressant, för att det här är ju en ganska svår logistisk utmaning.
I ett område i Sverige som är mest tätt befolkat.
Ja, det går inte. Vi kan ju inte som kommun evakuera våra medborgare till en annan kommun utan att de är förberedda på det.
Ja.
Och det här kräver ju en rätt stor nationell insats. Arbetet med detta pågår, men det är ganska långt kvar till att vi är där.
Ja. Och därför är det ganska bra om man har kompisar som bor på landet. Eller folk som har sommarstugor. Och jag då som har ett ställe uppe här i Dalen. Alltså jag har gått med i Jordkällans vänner. Vi är nu, jag tror vi är 30 000 som håller på att fixa med våra jordkällare. Alltså någonstans har ju Sverige, vi säger inte att vi gör det för att vi är rädda. Vi tycker bara det är roligt med lite jordkällare. Nej, men alltså det börjar bli vedspisens vänner. Alltså nu plötsligt börjar folk att bry sig om sådana saker. Och vi ska mura om en liten öppen spis. Vi stoppar in en kamin och vi försöker hitta någon som gör det. Det är kö på allting sånt. Så nu håller folk på att fixa sina stugor så att de får vedspisar och sånt. Och det är också någonting att man har vänner, har ett bra kontaktnät. Det finns alltid folk. Man kan bo flera stycken i en stuga om det finns vatten och ved och värme.
Och det du sätter fingret på visar ju att du har ju haft en förutsättningar att skapa det här. Det är ju ganska många i Sverige och ganska många i kommunen som inte har ett sommarställe eller någonstans att sticka. Och är så att säga fast både i kommunen kanske. De kanske inte har en egen bil. Och det kan också vara att de ekonomiska resurserna inte räcker till att börja bygga upp ett beredskapslager. Och det här är utmaningar. Definitivt utmaningar för individen, men också för oss som samhälle. Vi kommer komma till situationer där vi kommer behöva hjälpas åt jättemycket.
Och då kommer vi faktiskt tillbaka till det vi börjar på. Det står lite mer i den här sakerna om stoppa blödning, lite praktiska saker om extremväder och smittor och sånt som ni kan läsa. Men nu kommer vi tillbaka, tycker jag, det är det här vi började med. Den här, vad ska man säga, det här civilsamhället och föreningsliv och nätverk och vänner och grannar och allt vad man har för någonting.
Mm.
Det är då vi måste hjälpas åt.
Ja, jag tycker ju att det är en helt rimlig analogi att säga att ett engagemang i en förening är en sorts beredskap.
Ja.
Att delta i det sociala samhället är en del av Sveriges beredskap. Vi har bara varandra. Det är någonstans det som är min utgångspunkt.
Ja.
Och det är klart att förväntningarna på kommunen från medborgarna, det är rimligt att den är hög. Vi ska ju vara där och facilitera och möjliggöra för både att föreningar kan bli till. Vi ska stötta folk i händelse av kris. Det är helt rimligt. Det enda jag tycker är bra att få sagt är ju att engagera er redan nu i fredstid så att säga.
Ja.
Och sen om det är i fotboll eller i scouterna, det spelar inte så stor roll.
Och scouterna är väl alldeles utmärkt. Det är väl nästan de som lär ut mest om beredskap.
Ja.
När det gäller unga människor i alla fall.
Jättebra verksamhet.
Ja.
Men vad jag är ute efter är någonstans att det där engagemanget kan ni göra redan idag.
Ja.
Det här med de...
Vid krig.
I händelse av kris har vi glädje av det. Lika mycket nästan som att vi har skaffat på oss lite mera pulversoppa och sådana saker.
Idag diskuterar vi oss vad vi ska ha i vår jordkällare. Vi kom på att vi ska lite vin också. Mm.
Ja, men om man bor i ett hyresområde så det kanske finns hyresgästföreningar som har lokaler där man kan samla, där man kan ägna sig åt gemensam prepping.
Ja.
Samfälligheten uppe i Krusboda kanske skulle kunna göra någonting tillsammans i händelse av att man skaffar ett par stycken vevradios så att folk vet att de kan komma till en lokal och lyssna där istället för att alla ska skaffa sig en egen radio. Så här.
Alltså bra tänkt. Det är bra tänkt. Vet du vad, Marcus? Alltså, jag pratar med dig. Det har gått en timme. De här programmen ska vara en halvtimme. Men nu är det ju så att när vi har en till Sveriges invånare från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Ja, i alla fall ett år till. Sen kommer ju de byta namn till Myndigheten för civilt försvar.
Aha.
Apropå det här med att språket har förändrats.
Språket har förändrats, ja. Jag tänker så här, Marcus, du får komma hit mer, för att jag tänker att det här är sånt där som, vad ska man säga, det ramlar, poletterna ramlar in väldigt långsamt. Det är stort motstånd mot de här poletterna. Man vill, Poletti, nu börjar vi verkligen försöka vara roliga här, Marcus Poletti. Men de här poletterna som man vill att folk ska få komma in i huvudet, alltså, det här är ju svår materia att ta till sig. Det här, vi har inte lärt oss det här.
Nej, och jag skulle vilja också säga ha tålamod med oss också.
Mm.
För att som sagt, det händer enormt mycket på alla nivåer. Det är mycket som händer på beredskapsområdet och det är mycket som förändras på beredskapsområdet. Vi gör såklart så gott vi kan med att hänga med i det. Och jag uppmuntrar verkligen till att alla också... ha förståelse för det.
Ja.
Vi har inte allting på plats än. Och det kanske kommer dröja ett par år innan det civila försvaret i landet ser ut som det var för 30 år sedan.
Ja. Och ett samhälle är ju liksom resultatet av alla våra gemensamma ansträngningar, kan man ju säga. Så att det gäller ju att var och en drar sitt lilla strå till stacken.
Ja, man kan väl säga att det tog 80 år att bygga upp det civila försvaret och det tog kanske 10 år att nedmontera det.
Så är det.
Och nu så, om vi då...
Ja.
Vi har några år på oss.
Ja, vi hoppas det i alla fall. Tack så mycket. Det här var en bäst piller att ta till sig. Nu tycker jag vi lyssnar på den tiden då, återigen 60-tal, där världen bara var på väg åt rätt håll. Och Anita Lindblom sjöng vackra saker om den svenska soldaten med blå basker. För då var det FN-soldater. Då åkte man utomlands. Då var det inte att snacka om att de skulle komma hit. Eller hur, Marcus?
Nej, det var en tro på en värld som skulle kunna bli bättre.
Ja, verkligen. Som sagt, tack återigen för att du kom hit. Och vad var din titel nu igen då?
Beredskapssamordnare.
Tack så mycket. Marcus Poletti, beredskapssamordnare i Tyres kommun. Och jag som haft det här trevliga samtalet med Marcus heter Ann Sandin-Lingen. Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Från sin fäste nu reste bort för att kanske dö. Han kom dit för att skapa fred. Skapa fred i ett land som led. Som en vän var han alltid sett. Och allt för ung för att vara rädd. Läppar tog som kvinnor kysst. Blod och eld. Sen blev allt tyst. Men i skinn från en manggranat i basker blå stod en svensk soldat.